Vi är igång, vi är igång, vi är igång, vi är igång. Kanske är du också med, Jakob?
Mm-hmm. Jag är med för guds skull. Jag har tappat tråden lite, men jag är med i
Ja, jag var med ändå själv, kände jag att jag var med. Det var väldigt vad det blev tyst. Vi hoppas att den här podden som finns där poddar finns, på iTunes, Acast och inte minst på skolsverige.com, att när vi har rullat gingen så kanske Jakob är med helt och hållet. Vi får se. Det här är Skolsverige.
Hur är läget då?
Jo, men läget är bra, tycker jag. Det har varit en bra dag. Vi har haft ett möte om idag. Man har liksom knutit ihop veckan. Vi avslutade med ett möte om utvecklingsgruppen, de som leder utvecklingsstrategierna på skolan.
Ja.
Och det mötet förflöt bra. Jag vet inte. Ja, men det var, men det har varit en bra vecka. Det var väl det som har hänt idag. Men annars så tänker jag mest på att den här veckan har jag ju funderat på förra veckans avsnitt. Som landade i att vi diskuterade mobiltelefoner och ditt nya projekt med blogginlägg. 100 blogginlägg, så här använder du mobilen för ökat lärande i klassrummet, eller?
Just det, precis. Jag tappade lite där och kände så här, helvete heller, det här kommer inte jag gå med på. Så jag började skriva, jag är uppe i typ 7-8 stycken nu. Inte helt dåligt.
Wow, har du släppt alla?
Nej. Kanske i samband med den här podden, men vet jag, så samtidigt ungefär. Men någon gång i helgen har jag kommit i alla fall. Nu får jag se.
Ja, men jag ser fram emot det. Men däremot så kan jag ju säga så här då, bara för att jag sa ju, vi avslutade förra podden med att jag skulle fundera på det. Så tänker jag att jag ska komma nu. Nu har jag funderat. Jag läste DN igår. Ja. Nu har jag funderat och så läste jag DN igår. Och då blir det lite så där jobbigt. För då är det så här, du vet, Silicon Valley, vet du vad det är naturligtvis.
Självklart. Jag vet precis hur det är. Det är ett område i Kalifornien som är väldigt koncentrerat av datorföretag. Det är så legendariskt. Mytomspunnet. Det där teknikföretag kommer för att växa och bli stora.
Ja, men precis. Och där är det så då att ett mörkt samförstånd, finns det en rubrik som heter då på Dagens Nyheter i en tidning som heter ett mörkt samförstånd om barn och skärmtid träder fram i just Silicon Valley. Alltså där man då produktutvecklar iPads och telefoner och allt vad det nu kan vara. Och i den här artikeln då så visar det sig att just i Silicon Valley så är det en övervägande teknikfientlighet bland föräldrarna som utvecklar de här produkterna. Så de barnen då, till Steve Jobs barn, fick inte använda iPads när han var vid liv. Och man pratar om att det är liksom signifikativt att de här forskarna som jobbar med, alltså Facebook-utvecklare och telefontillverkare och alla de här, de är väldigt restriktiva med att låta sina barn använda de produkterna de själva utvecklar. Och det var ju tråkigt att det blev så här. Vad säger du om det?
Vem är det som säger det? Det är någon som jobbar med skolorna i det området då?
Nej, de som säger det är föräldrarna till barnen. Alltså produktutvecklarna till de här produkterna. Alltså...
Ja, men Karin, man måste skilja lite på det. För det är ett område med mellan 3,5 och 4 miljoner invånare. Alla människor är inte chefer för Apple. Det är liksom vanliga föräldrar som föräldrar är föräldrar i det området också.
Ja.
Så liksom bara för att de har mobilförbud i de här jävla skolorna i ett par skolor. Det är typ 15 gissningsvis motsvarande kommuner. Alltså, tänk hur många skolor det är. Tänk vilken variation av lösningar det är. Då får du låta som att man har tagit ett kollektivt beslut. Som att typ hela så här, södra halvan av Sverige bara, vi ska ha mobilförbud. För att Ericsson finns här. Man bara, vart finns Ericsson? Vem jobbar där? Alltså, är det med?
Ja, fast det är inte riktigt...
bandet, vem är det som säger där?
Ja, jag ska förklara.
Det är några teknikmänniskor som tycker att det här är en grej.
Ja, det är alltså det som artikeln gör en grej av är att det är de här, alltså barnen till föräldrar, alltså barnen vars föräldrar jobbar med liksom, som verkligen har kunskap om tekniken, alltså inte cheferna utan barnen, så de som är liksom utvecklare utav de här tjänsterna och de här maskinerna, att det finns ett samband mellan de som är utvecklare av dem och duktiga på hur de fungerar, att de också förbjuder dem till sina egna barn.
Igen, det finns tiotusentals människor som passar in på den kategorin som du pratar om i Silicon Valley. Jag tror inte att allihopa har kommit överens om att vi ska skita i det på det sättet. Det är klart att det finns de som kommer vara så här, det här kanske inte är så bra. Det här kanske inte är det vi ska använda. Som väljer att sätta sina barn i skolor som är uttalat liksom antiteknik på samma sätt som att, och det här är min generalisering då, om människor i Silicon Valley som också håller på med teknik, så jag tror att det är en ökad förekomst av lite flummiga friskolor. Du vet, det finns en amerikansk rörelse som kallas som så här unschooling, som handlar om att liksom man ska ta bort alla formella strukturer för lärande och liksom mest Waldorf flumma runt lite. De människorna är ganska många i Silicon Valley, i Kalifornien överhuvudtaget, är min fördom. Det är liksom, det är klart att det finns människor som säger nej, jag vill inte ha mina barn i skolor där man håller på med det. Jag vill ha dem att skapa sina egna läromedel där man går in på den här vägen. Det kan man tycka vad man vill om. Jag respekterar deras individuella beslut. Jag tror inte att man kan dra några generella slutsatser om,
nej,
att de inte tror på produkterna de själva utvecklar. Jag tror inte det handlar om i så fall. Om det finns någon kritik i det, om du jobbar, om du tänker att du skulle vara chef för liksom iPad-avdelningen på Apple, som om det fanns en sån, men är du med? Och så är det så här, nej, men jag vill ändå inte att mina barn ska använda iPads i skolan. Jag tror snarare att det i så fall handlar om att man känner sig, ja, men utbildningssystemet har inte anpassat sig efter den tekniska liksom genombrotten som har funnits de senaste 15-20 åren, och därför används inte de här verktygen på rätt sätt. Och då vill inte att mina barn ska liksom vara experiment, liksom försökskaniner i den processen. För jag vill att de ska få gå en färdig skola. Så då tänker jag så här, nej, jag vill inte att de ska vara med i det här. Och sen när ni har fått ordning på det, då kan de få en del av det. Det är väl i så fall någonstans hur man skulle kunna alltså, få ihop de olika världarna. För om du jobbar på ett företag som utvecklar liksom djävulsprodukter som bara är skit och som aldrig kan vara någon nytta. Varför skulle man jobba där då? Även om jag förstår att det liksom är mer genomslag, jag har sett sådana artiklar lite då. Men liksom, jag förstår inte hur det skulle kunna hänga ihop bortan för liksom,
nej, men alltså
den här rubriken.
Nej, men vad de menar i, och jag googlade lite runt på det. Det finns ju liksom, det här är inget ny företeelse, utan det är så att man är mer skeptisk till att tillåta skärmtid, och de använder det begreppet, men att tillåta barnen att använda de här produkterna mer i Silicon Valley än i andra delstater i USA då, eller i andra ställen.
Ja, delstater. Man är mer medveten om att det finns risker. Okay?
Ja, men liksom man är mer precis så, att man är mer medveten om riskerna, och att man liksom inte, man hävdade också att lärandet då, det var någon som hävdade i den här artikeln, så ska jag säga, att lärandet, det finns en risk att vi överskattar liksom produkternas lärande effekt, för att njutningen, alltså det här, alltså att man blir tillfredsställd, alltså ens behov blir tillfredsställda så lätt utav de här maskinerna, så att det överskuggar lärandet på något sätt, att det
jag tror det att det är alltså, på sin höjd liksom kåserier eller oron eller åsikter eller så, som kommer skrattas åt inom ett antal år. Det känns inte som det, att det är en sån grej som liksom, det är som gamla greker som svär över att böcker är distraktion för läraren, och sen inte citat som kommer hålla.
Ja, men jag köpte din till den här DN. Jag har ju och så tänkte jag på det, men sen så ska jag ju i ärlighetens namn säga att i slutet på artikeln som vi lägger naturligtvis på vår hemsida, så kom det de som tyckte liksom att vadå, precis som du säger, men vadå, det är liksom inte, det här är inga problem, så det här är inget generellt problem. Nej. Som du säger nu, och då men att det har blivit ett väldigt starkt stigma i just det här området, att liksom de som lever tech free, som är då ett uttryck, det har blivit ett stigma mellan de som lever tech-free och de som lever med då, den senaste tekniken och att låta sina barn nyttja den. Och liksom, jag tycker mest att det är lite komiskt att Bill Gates och han Apple, Steve Jobs och alla de här, att de verkligen har haft strikta mobilförbud till sina egna barn. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt.
Ja, kanske.
Komiskt på något sätt. Men, alltså, men
jag känns att de barnen växer upp i du förutsättningar som inte ser olika de flesta andra barnen i många avseenden i så fall. Men jag håller med dig framförallt att det är en stor stigma-grej och man behöver liksom se att det här måste vara hela tiden vara gråskalor. Det jag inte gillar med sådana artiklar är att de är inte med på det tåget utan de är snarare polariserande på ett sätt som är väldigt kontraproduktivt.
Ja, men oavsett så tycker jag, för vi pratade om det på jobbet idag, för jag tog upp det för att vi har ju ändå den diskussionen och då så det vi kom fram till var ju ändå att problemet kvarstår ju ändå att maskinerna finns och någon gång måste vi ju förhålla oss till dem för att det är inte så att de kommer att försvinna och någon gång måste de ju lära sig att använda dem.
Nej, men så här, jag köper helt och hållet det du säger och det är klart att man måste fundera på liksom hur man förhåller sig till det och så. Det som jag tror är liksom det allvarliga i förhastade förbud är att liksom när Friends 2017 släppte en rapport om barn och ungas nätvanor så ställde man bland annat en fråga till liksom, ja, ungdomar. Varför berättar man inte för en vuxen när någonting hänt på nätet? Vad är det för någonting som gör att man inte liksom aktivt söker hjälp? Det är någonting som jag tror vi är överens om att säga, det här vill vi ska hända. Och det har inte 100% liksom genom, ja, men det är inte alltid sånt att det är så. Och det handlar inte bara om att det fattas vuxna utan man kan se liksom attityder inte. Och tre vanligt förekommande orsaker är att man är rädd för att vuxna ska överreagera. Man tycker inte att vuxna kan tillräckligt och man är orolig för att vuxna ska ta bort tekniken för en som straff om man berättar. Och det är ändå en del av det. Eller så. Och då måste man tänka sig hyllandet av liksom teknikmänniskor som kanske legat i bräschen och som hoppar på varenda fluga och som har levt det i livet och sen inser att vänta, jag får kompromissa en jävla massa i tid att koppla av, tid att ta det lugnt och så, som kanske är lika överreagerande åt andra hållet. Det är inte nödvändigtvis de människorna vi ska ha som förebilder, säger jag, även om de är grundare av stora teknikföretag eller även om de har bidragit till liksom mänsklighetens utveckling på ett föredömligt sätt, vilket de ändå har gjort någonstans. Jag är inte säker på att det är människor som sitter inne på alla svar i alla frågor i alla sammanhang för det.
Nej.
Så. Det är väl intressant att se så här, hur många lärare i Silicon Valley är det som förbjuder sina barn att använda teknik. Den studien har jag varit 10 gånger mer intresserad av. Men tror du att det kommer spridas över världen? Nej, kommer det inte göra.
Nej, den studien kommer inte ens att göras, hörru du. Så det är väl bra med det.
Det är superintressant. Kan man söka forskningspengar? Men, man borde kunna söka Atlas-pengar. Det borde finnas pengar att söka någonstans för det här, Karin.
Ja.
Jag tror att det är Silicon Valley vi ska till för att spela in en diskussion om det.
Ja, det får vi göra. Vi måste göra det.
Vi sitter upp det på vår liksom, to-do-list och så går vi vidare i våra liv, tror jag.
Ja, men jag tänker att jag ska fråga dig hur din vecka har varit, för vi är ju liksom inte där.
Ja, jag tror att vi har passerat det. Men just det, vi kan prata om det. Hur min vecka har varit, den har varit på ett professionellt plan. Nej, det var ganska bra. Tiden flyger undan. Det är liksom saker som ska knytas ihop innan jul. Skriftliga omdömen som ska sättas. Det ska... Jag hade ganska intressant ögonblick i häromdagen på morgonen. Men den är även om 10 år gamla. Går i 4. Och sen så var det någon yngre syskon som var liksom typ... kanske 8 år gammal. Går i 2 typ. 1-2 eller sånt. Och den yngre syskonen kom fram och frågade sin äldre bror. Så du, hur är det? Har du betyg nu? Och han bara, ja, absolut. Och alla andra, eller inte alla men några andra kollar på honom och säger,
vad är det frågan om?
Nej, det har du inte alls, du får betyg i 6. Och den killen säger, okej. Lite så här, liksom ställd över att han är missuppfattad saker. Och det fick mig att tänka på sig konsekvenserna av liksom införandet av tidigare betyg och hur bortom för liksom alla mätbara skolinspektionsrapporter som visar sig så här många har det sig bättre, så här många får fortfarande E eller F oavsett vad, liksom så. Som är jätteintressant för att prata om det på systemnivå. På en mänsklig nivå någonstans så har ju det där fuckat upp på ett sätt som är svårt att riktigt rama in. För jag lovar dig att för 10 år sedan hade jag inga fjärdeklassare som trodde att de skulle få betyg.
Nej.
Det var liksom lika orimligt som att de skulle ta studenten eller som att de skulle ta körkort eller som att de skulle liksom, du vet. Så. Men nu inser jag att jag måste nog börja förklara för mina fjärdeklassare att de inte får betyg nu.
Nej, och att de inte får betyg förrän i årskurs 6 och vad det innebär att få betyg i årskurs 6. Alltså och det blir en sån metadiskussion. Jag hade ju en kollega idag som bara sa, en sån här gammal kollega som är inne och vikarierar. Så hon, var ju, hon har ju varit liksom pensionär i många, många år nu. Yes. Och hon sa ju det liksom att, men det var ju väldigt mycket enklare när man fick liksom ett... Alltså alla köpte det, det var ingen diskussion. Då hade vi kunnat ta ett betyg för länge, alltså då hade man kunnat ta tidiga betyg, alltså när det var relativt, att man gjorde centralproven och så fick man ett medelvärde. Du ska ha medelvärde 4,2 i din klass, och så blev det det. Och så var det ingen snack om den saken. Alltså det var ingen som pratade liksom, det var ingen som, och jag minns inte att det var någon betygssätts när jag gick i skolan på det sättet egentligen. Så på ett sätt så tror jag att vi håller på och hetsar sönder våra barn, och jag inte fan vet jag om de lär sig. Alltså betygen är ju inget verktyg för att lära sig mer. Det är ju så dumt.
Nej, men visst, så tror jag att det är ett sätt påverk som, så jag tror att det är ett verktyg som liksom påverkar hur man ser på sig själv i skolan och så. Ja. Särskilt, visst, det kan vara som du säger, att är det inte längre relativt så är det liksom kanske mer lättuppfattat som ett mått på liksom hur bra man är som människa någonstans.
Mm.
Det jag tror här, i det här fallet, är att jag tror det har haft en negativ påverkan oavsett vad, för att det ändrar skiftet i vad man gör i skolan. Så.
Mm.
Och liksom, det finns många känslor med att byta klass, byta lärare, nu är jag stor, nu ska jag gå i mellanstadiet, nu ska jag säga så. Som kan vara positiva, men om det också kommer med en ökad känsla och säger shit, nu är det en massa press, nu är det allvar, nu måste jag leverera, nu måste jag göra det här. Det är inte nödvändigtvis säkert att det är en utveckling som man behöver se hos 10-åringar som något positivt, tycker jag.
Nej. Och till vilken nytta?
Ja, nej, precis. Nej. Exakt. Ja, det är intressant, det hade varit jätteintressant om det visade, kom en forskningsstudie som visar att liksom alla elever lär sig 4 gånger så mycket för att de är stressade redan från mellanstadiet. Då har man ju ändå fått försvara det på något sätt. Ja, men vet du vad? Det är bara så att jag kommer bo i Björklund någonstans. Han bor i Uppsala. Typ. Det är bara så att föräldrar i Uppsala är så jävla nöjda med betyg, jag läser artikeln om. Så därför så är det så att du ska betyga överallt.
Ja. Okej. Okay. Nej, jag vet inte. Föräldrar tycker om betyg för att då blir det tydligt. Det var ju som Björklund sa att han har ju den. Det är ett roligt citat faktiskt.
Mm.
Han hade varit på ett utvecklingssamtal och så hade läraren försökt att förklara hur barnet låg till och så var det bra och på väldigt många sätt. Men sen när läraren sa att min son hade det, då blev det glasklart vad min son kunde.
Mm.
Jag bara, fast va? Hur, alltså det andra var inte glasklart när man förklarade vad den kunde med ord då, utan det var först när läraren hade sagt det, då hade han förstått. Då undrar jag så här, alltså, det finns så mycket frågor i det. Alltså det, om jag säger så här, Jakob, du kan det. Förstår du då vad du kan?
Nej, man får veta hur bra jag är som människa liksom.
Ja, det är ju inte så att det, du kan ju förstå att du inte är bäst i klassen. Nej, men förstår du vad du kan? Nej, svaret på den frågan är ju nej. Ja.
Vad menar du?
Gud, så dumt. Ja, gud, så dumt.
Gud. Ja, nej, men det är ju superkockat. Hur som helst, det är en reflektion som något sätt kommer från mitt professionella liv. Så. Om vi pratar ibland så är det inte så att jag har redigerat upp en bok som nyligen kom från tryckeriet. Jag hämtade den på tryckeriet i Varberg i torsdags.
Jaha!
Och jag ska skicka ut den här runt om i hela världen till folk som har varit med och skrivit den. Den kommer typ inte säljas alls, så den är helt ointressant att prata om. Men det är ganska roligt att sitta med sig tulldeklarationer och bara, det här är det här. Och försöka räkna ut hur man skickar saker till 17 olika länder typ.
Ja, men det är kunskap
logistik,
det med.
Logistik, jag gillar logistik. Jag skulle fan bli logistiker, tror jag.
Nej, det tror jag inte alls att du skulle.
Ja, men det hade jag fan, det var kul. Om du bara säger, nu ska jag, men jag hade gillat det, tror jag. Det känns som att det finns ju några spel som är sådana där man ska skicka saker fram och tillbaka. Det är det som är poängen liksom. Men jag går loss på sådana spel. Jag tycker det är precis min sorts
Det är precis inte min sorts grejer.
Ja, men gäller det. Det är deadlines, det är ordning och reda. Det ska passas hit, det ska fixas upp och ner och så. Det är jag med.
Ja, ja, ja.
Rutor som ska checkas i och sånt. Ja, men du, om vi ska gå vidare till ett helt annat ämne.
Ja.
Så såg jag en intressant artikel som inte har någon koppling till det vi pratade om förut. Det var i Skola och samhälle. Du vet den här webbtidningen för...
Mm.
Jag vet inte vad som ligger bakom det eller vad som inte är syftet med det. Men det är någon förening som tycker att fler människor borde, fler röster borde höra som skolan typ.
Mm, mm.
Okej. Okay. En tjomme som heter Erik Cardelius.
Mm.
Jag vet inte vem han är, vad han har förening så. Men han har skrivit en ganska intressant artikel som handlar om rubriken när skolan vill göra sig till någonting annat.
Mm.
Och det fångade min uppmärksamhet direkt. För jag tyckte det var en väldigt intressant bara ansats liksom. Vad vill egentligen skolan vara? Vad är något annat än det som skolan är?
Mm.
Och liksom hur det är förändrats över tid. Och så handlar det då om skolbyggnader. Den är fysiskt som lokaler. Och så handlar det om liksom så här, moderna, flashiga skolor i framförallt kanske det är inte bara vara storstadsområden men liksom i centrala delar av tätorter eller samhällen eller så där man liksom bygger skolor som mer ser ut som kontor eller som mer ser ut som liksom coola hus mer än att det ser ut som en skola. Och vad det egentligen, hur långt kan man stretcha det innan det är något annat än en skola?
Mm.
Eller så, jag såg en, jag googlade runt lite på det här med skolhus och så, för jag blev fascinerad. Mm. Och så såg jag någon artikel som menar på att liksom säga i Stockholm så centrala Stockholm så minskar skolgårdsytor hela tiden. Så man bygger om och man renoverar och bara här ska vi smula upp det här huset här, då tar vi bort den här lilla grejen här borta och så.
Mm.
Och det är säkert så i andra delar av Sverige också. När man bygger nya skolor så tänker man inte mycket på skolgårdar för skollagen säger ingenting om det. Jag såg någon arkitekturtävling om vem ska nu bygga den nya coola skolan i, om det var kanske Linköping, vad vet jag. Det är någon arkitekt som hade funnit, de hade varit så här super coola, det såg ashäftigt ut. Mm. Men den där juryn hade kritik på och sa, ni har inte tänkt på en skolgård liksom.
Nej.
Och då undrar jag så här, hur kan professionella arkitekter som är liksom seriösa människor komma runt det? Är du med? Det här artikeln handlar inte så mycket om skolgården utan om skolbyggnaderna överhuvudtaget. Mm. Och vad det är att ha en skola i en övergivet kontorslandskap och vad betyder det för vad som kan hända där i. Väldigt, väldigt intressant.
Ja, men jag tänker ju att skolhuset är mycket viktigare än vad vi gör det till. Alltså, alltså det här att komma till skolan och vad skolan står för som den demokratiborg som den ändå är. Och den ändå, alltså skolan är ju skolan och skolan har ett egenvärde. Vi har så jävla bråttom med att liksom sortera ut skolan som något liksom som är en del av allting eller som inte är något egentligen utan att det är att skolan är en det är ju liksom en viktig skolan är viktig i sig, den behöver inte vara förstår du vad jag menar då, att den är viktig i sin egen form. Och jag tänker, jag jobbar ju i en skola från 1800-talet och det gör ju du med, och vi har ju så otroligt vackra målningar på väggarna för att man såg liksom det som någonting fint, att vi vill smycka ut våran skola så fint som vi bara kan, och den är så oerhört liksom omsorgsfullt gjord alltså som byggnad, och sen så är den inte så omsorgsfullt omhändertagen, det vet ju du med men och det kan ju
tycka,
grundtanken är fin, och jag tyckte ju att det var lite sorgligt att den inte omhändertogs eller omhändertagits bättre eller mer än vad de skulle kunna ha gjorts, men
så är det ju, och det är ju två ändå exempel som är ganska extrema. Både din skola och min skola är liksom så här, jag gissar att ni har samma liksom regler från så här riksantikvarier och grejer om liksom färger i klassrum och grejer. Det är liksom, det är en grej, men den här författaren, han har hänvisat till en tysk utbildningssociolog som heter någonting, Thomas Ziehe, jag kan inte det tyska, jag vet inte. Han myntar begreppet skolans goda annorlundahet. Och då handlar ju inte det så mycket om att så här, 1800-talslokaler är de enda, men liksom att det som är unikt med skolans verksamhet som myndighet och som institution måste också få synas i lokalerna som är där. Bygger man skolor så borde man bygga en skola och inte ett coolt hus där man sen kan husera en skola. Är du med?
Nej, och, inte, och sen kan bli någonting annat, för skolan är ju någonting värdefullt i sig, och skolan behöver ju vara skola. Det är ju det som är så konstigt, kan jag ju tycka, med, alltså jag tycker ju var roligt när vi pratade med Christian Lundahl att, att svenska skolhus var en grej som blev en grej, för att man hade tänkt liksom på högt i tak behöver man för att få in ljus och luft och sådär, och för att öka lärandet. Och det är ju så att man ska ha ändamålsriktiga lokaler, precis som du inte kan sjukhus överallt, så kan du inte ha en skola överallt. För att det är ju ändå, skolan är ju en skola. Det är ju ingenting annat. Det är inte ett kontor eller en vad det nu, något annat balt, utan det är ju faktiskt en skola. Och det där behöver vi liksom vara mycket stoltare över. Men jag tror det kommer sig av alltså att vi inte är så stolta över skolan längre. Jag vet inte, alltså skolan är ett skällsord så ofta, och då...
ja, men det kan handla om stolthet, men det kan också handla om bara trygghet i vår egna identitet. Du vet inte om stolthet så mycket, men vi vet inte vart vi kommer ifrån. Nej. Vet inte riktigt så, vad är det vi tar med oss som var positivt från skolan på 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet, 00-talet. Vad är det som vi tar med oss av varje kapitel i vår liksom, kollektiva historia? Om du jämför med Finland där man alltid säger åh, det är så himla bra, för allting är liksom som det alltid har varit. Och liksom, man är väldigt, väldigt konservativ på det sättet. Man förändrar att man fan ingenting. Om du inte vet att det funkar, för att man är ganska säker på att det man har är bra.
Ja,
det är ju en självbild som någonstans är mer sådär, okej, de kommer inte gå på något sådana fällor.
Nej, men nu håller de ju på och förändrar hela sin läroplan, så det kanske
är... Jo, men det är ju ändå utifrån vart de är och vart de vill och vad de vill behålla och vad de inte vill ha.
Ja,
det är ingen jävel som balsar in där och bara ska liksom, vet, lalla runt lite, det tror jag inte. Inte på det sättet som man kanske gör när man bygger skolor i Sverige. Det är intressant det där. Väldigt fascinerande. Jag tycker att ofta så är det ju diskussioner som kanske handlar om skola och lärande och utbildning, men som inte hamnar på lärarnas bord.
Nej.
Och det kanske borde göra.
Ja, framförallt så borde man tillfrågas. Det är ju inte så att man kan bygga ett sjukhus utan att prata med de som ska verka inom sjukhuset direkt. Och så, sen är det ju inte så att den 1800-talsbyggnaden jag huserar är så jävla ändamålsenlig just för tillfället heller, eftersom 1800-talet så hade man en annan typ av undervisning än vad vi har 2018.
Ja, herregud, alltså grupprum, personligheten på grupprum var ju uppenbarligen inte aktiv på den tiden våra skolor byggdes.
Nej.
Det är bara så där, då får man anpassa sig. Det är också var det någonstans. Det är ändå lokaler som rymmer skola. Det är något fint med att finnas i ett hus där man liksom inte har funnits skola längre än vad någon här kan minnas liksom.
Ja. Och att det bara har funnits skola där inne, det tycker jag är det fina med det. Så att ja, fler skolhus. Gud vad kul. Tänk att få rita ett eget skolhus och egen skolgård. Men det tror jag i och för sig är sant, att man förminskar.
Kan vi inte göra så till nästa vecka? Du ritar skolhus, jag ritar ett skolhus. Vi funderar lite på vad vi får någonting. Och så fortsätter vi den diskussionen där. På riktigt. Lägg typ en halvtimme, en timme på att tänka ut. Kära lyssnare, gör gärna det också. Lägg typ en halvtimme på design och fundera. Hur skulle ditt perfekta skolhus vara? Lägg ut det på valfritt socialt medium. Tagga Karin. Nej, tagga Skolesverige. Så kan vi fortsätta den här diskussionen tillsammans. Det var super, super spännande.
Ja. Absolut, absolut. Och jag älskar att du liksom försöker hålla dig så långt ifrån alla sociala medier, så att jag ska tagga mig hela tiden i alla dina uppmaningar.
Jo, men du har ju delat upp det här projektet någonstans. Det är du som sköter våra sociala medier gemensamt.
Ja, det.
Jag är inne där ibland. Ja. Du skickar roliga bilder när det är någonting som är värt att diskutera. Ja. Exempelvis har vi en lyssnare som efter 154 avsnitt tycker att vi äntligen har kommit fram till någonting vettigt. Det tycker jag är rimligt. Jag applåderar den känslan och tänker, fy fan vad skönt det måste vara att höra på förra veckans avsnitt. Jag hoppas att den här veckans avsnitt kanske ändå toppar det. Även om
fast jag tyckte ändå det var väldigt underbar den formuleringen. Jag måste ändå säga det att efter 144 avsnitt, jag ser framför mig att han har suttit och lyssnat på alla 153 innan och känt att nej, det kommer inte upp till måttet. Och sen kom 154 avsnittet och då var vi bra.
Ja, men jag tror vi kommer till måttet bara vi konstant fortsätter att överraska. Det är så jag vill tolka vårt gemensamma projekt, Karin. Även den här veckan blev det ett avsnitt. Vi får se hur pass uppskattat det är. Det får man gärna lämna feedback på också. Överallt där man kan lämna feedback.
Absolut, absolut.
Nu väntar en helg och sen väntar en vecka till och snart väntar jullov.
Ja, men innan det så ska vi sjunga Sankta Lucia.
Åh herregud, ja det måste vi göra. Jag ska ut och träna precis nu på momangen. Ha det gud, hej!
Hej hej!
Det här är Skolsverige.